Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej Coop-medlem. Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Så.
Tjena.
Tjena min älskade syster.
Tjena, tjena. Vilken bra vinkel jag har i kameran.
Jo, men du har den här vinkeln som så som alla män blir porträtterade när de ska ta en mäktig och kraftfull bild, en lite så här underifrån perspektiv.
Verkligen underifrån. Alltså jag vet inte om jag ser så powerful ut i den här vinkeln just nu.
Jo då, du ser stolt och ståtlig ut i den. Ja, men du ser alltid stolt och ståtlig ut.
Hur är läget?
Ja men okej, Syran, absolut, det är väldigt fint att du frågar mig hur läget är. Det ska vi prata om, men det är framförallt inte det vi ska prata om det här avsnittet. För att det kom inget avsnitt förra veckan. Och nej, det har hänt en hel del de senaste 2 veckorna i ditt liv, i vårt liv.
Ja, det var en liten turbulent tid kan man säga.
Ja, det började ju med att vi gjorde en insamling, vilket ju var det vi pratade om i det tidigare avsnittet.
Ja, alltså vilken kärleksstorm det blev. Alltså jag är helt... det var bara som att så här... Nej, men det var ju bara helt fantastiskt. Helt fantastiskt. Alltså jag hade ju aldrig kunnat föreställa mig den liksom... Jag vet ju vilket fantastiskt support jag har. Och hur liksom... Hur fina alla är och hur mycket kärlek jag får. Men det är också så här... Alltså jag blev så påmind av det återigen. Att jag inte är liksom ensam i det här på ett sätt.
Nej, jag håller med. Alltså det är så rörande att se hur många av er som liksom, ja men som bara vill ge. Alltså liksom bara vill få vara med och visa er kärlek och
det var många så här tacksamhetstårar kan jag säga de dagarna.
Ja, jag känner samma sak.
Men det blev ju liksom också, ja men det blev ju bara en liten kaos också i insamlingen och sen blev jag ju dålig och så blev det alltså...
Ja, för att du fick ju in pengarna som du behövde för att kunna åka till Tyskland.
Ja.
Och hade ju bokat resa.
Ja.
Och du skulle ju åkt på söndagen, eller hur?
Ja, precis. Jag skulle åkt i söndags.
Ja, men exakt. Alltså för er som lyssnar då, så du skulle åkt för 10 dagar sedan ungefär, eller vad det blir. Ja, 9 dagar sedan.
10 dagar sedan, det är ju torsdag idag, Syran.
Ja, men när det här
släpps. Ja, vi spelar ju in. När det här släpps. Vad dum jag är, vi sänder ju inte live nu.
Nej, det gör vi inte.
Nej, nu har jag läggat för mig själv för mycket. Nu är jag virrig.
Det är helt okej för allt. Men så vad var det som hände då? För att på torsdagen så hände det ju någonting för en vecka sedan.
Ja, precis. Jag vaknade upp på torsdagen. Jag hade sovit hos mamma och pappa. Och kände mig väl lite så här, ja, men lite så här småfebrig. Jag kände mig inte så här jätte... Ja, men när man kände sig lite ruggig liksom.
Mm.
Så jag kände väl så här, håller jag på att bli förkyld? Och sen så kände jag lite att det... Ja, men jag kände av i bröstryggen, alltså där bak, att det kändes konstigt. Det var liksom det var någon typ av så här ilande smärta, men jag kunde liksom inte riktigt sätta fingret på vad det var. Jag hade ju tränat dagen innan, så jag tänkte ju direkt så här, men har jag sträckt mig nu eller vad? Men hur som helst så körde mamma och pappa hem mig och sen så då tänkte jag väl bara så här, okej, men då tar jag den här dagen och bara vilar, för att jag känner mig ju inte. Ja, men jag kände att jag hade feber. Och sen så det kändes nästan mer, började kännas mer och mer som en liksom låsning i bröstryggen. Så jag, alltså det här är ju... Ja, jag försökte ju rulla ut det på foamrollen.
Det är inte första gången du har försökt stretcha ut. Ja,
nej. Men, ja. Så jag rullade, jag höll ju på hemma. Alltså jag gjorde så övningar för bröstryggen för att liksom... Ja, men så här, loosen up lite och rullade på den där. Och sen så när jag hade rullat på foamrollen så la jag mig i soffan. Alltså då, men det var liksom, det var som att det bara stegrade mer och mer. Alltså det var en sån sjuk smärta. Alltså jag tänkte så här, det här är inte bra.
Nej.
Så då ringde jag faktiskt Oscar, tror jag. Och sa att så här, alltså jag har väldigt ont i ryggen. Alltså det är, nej men det är liksom, tycker du jag ska jag ringa KS? Och jag tror jag skrev även till dig att så här, ska jag,
ja.
Det är liksom, det är någonting. För jag var ju lite orolig att det kunde vara liksom någonting i lungan.
Mm.
Som tryckte på, för det blev ju mer och mer påtagligt. Inte bara att det var som liksom en väldigt så här svår smärta i bröstryggen, utan jag började ju få svårt att andas också. Så då skrev jag faktiskt ett mejl till min läkare och sa att så här, nej, jag mår inte så jättebra. Han sa ju direkt att du måste ju åka in.
Mm.
Så jag ringde mamma och pappa då, som kom och liksom körde mig direkt till KS. Och då kunde jag alltså literally inte ta mig ut i bilen. Alltså jag har aldrig upplevt en sån smärta i ryggen någonsin.
Fruktansvärt.
Nej, det var helt sjukt. Alltså varje andetag gjorde ont liksom.
Mm.
Så jag åkte in på en sån här avdelning för så här, cancersjuka. Som heter så här, akut bedömningsenhet på KS. Det är liksom en enskild avdelning. Och där försökte de ju då. Ja, men först åkte jag in på röntgen ganska tidigt också. För att se liksom, vad är det för någonting.
Mm.
Och där försökte de också liksom hitta någonting som kunde smärtlinda. Men alltså det, ingenting hjälpte. Alltså,
nej.
De tryckte i mig allt. Alltså morfin och liksom liksom för nervsmärtor och lugnande. Alvedon. Alltså de testade liksom rubbet och det var bara. Alltså det blev bara värre och värre. De fick ju ge mig mycket lugnande också. För jag började ju få panik. För jag var så här. Smärtan blev ju bara så här. Den bara stegrade hela tiden.
Och du hade ju inte riktigt något rum heller, eller hur? Du låg liksom.
Nej, det var ju så mycket folk. Så att först hade jag ett rum, men sen blev jag ju utflyttad i korridoren. Och sen hade jag ju feber också. Så att, och inte ätit på hela dagen. Så att jag var torsdag.
Ja,
torsdag eftermiddag, då kände jag så här. Jag är ju mitt A-game och jag kunde inte gå på toa själv. Alltså jag var ju så. Jag hade ju så ont, jag kunde inte röra mig. Mina ben bar ju inte mig.
Nej, fy fan.
Och jag började ju med få panik då. Att så här, är det här mitt normaltillstånd? Alltså kommer det vara så här nu?
Ja.
Det var ju det jag fick panik över också.
Ja.
Men hur som helst så fick de ju tillbaka svaren från röntgen. Och då visade det att det är en av liksom besökarna då som hade vuxit, börjat växa mot revbenen i ryggen.
Mm.
Så att det var literally alltså besökare mot ben.
Ja.
Så att,
och det vet du ju sen tidigare, det är det som man inom vården kallar för cancersmärtor.
Ja, precis.
Som jag var inte bekant med det liksom innan du blev dålig, men det är ju i alla fall så som läkarna beskriver en smärta som är liksom utom denna värld. Alltså det är väldigt svårt att ens beskriva.
Ja, nej, alltså det går inte att beskriva det som, ja men det är mer som så här nervsmärtor som bara så här, som knivhugg liksom. Så att då var det också, på ett sätt var det skönt att få svar på röntgen, för då var jag så här, it makes sense. Alltså det är klart att det är så här, jag fattar ju att det är någonting som ligger emot. Men då var det ju också det här med att så här, ska jag behöva leva med det här? Ska jag inte kunna gå på toaletten själv? Alltså det var ju, jag vet inte, kom du dagen efter eller?
Ja, jag kom på fredagen vid lunchtid där.
Ja, men precis, för då hur som helst på torsdagen då skrev de ju in mig på någon så här neuroavdelning som jag fick ligga, och då var ju också målet, jag hade fortfarande hög feber, de liksom försökte ju få ner inflammationen i kroppen.
Mm.
Och sen så målet att bara smärtlindra mig, men i början var det ju också att så här, jag blev ju helt neddragad så jag däckade ju, men sen när jag vaknade var det ju samma smärtor, så ingenting, det tog ju 2-3 dygn innan det började liksom ge med sig rent smärtmässigt.
Ja, jag kommer ihåg att på lördagen så sa du ändå så här, nu känns det som att det liksom är första dagen jag kan säga att det är bättre.
Ja, nej men det var helt sjukt. Och du och Oscar kom ju hälsade på mig på fredagen då. Och då kunde jag ju knappt gå. Alltså
nej, du hade ju väldigt svårt att gå på toaletten själv. Och,
ja. Nej men alltså det var, jag ska skratta åt det nu. Men det var, nej det var tufft. Och det är också svårt också när man är så, jag är så kopplad till liksom min fysiska kropp. I att jag alltid har känt mig väldigt stark. Och jag menar så här, bara kunna gå.
Ja.
Alltså jag kunde inte ens gå. Alltså bara den grejen. Alltså så här,
det tar man ganska mycket för givet.
Precis, jag kunde inte ens kissa för att det gjorde så ont. Alltså.
Mm. Nej.
Så att hur som helst i alla fall. Ja men det var väl typ lördagen sen där. Alltså, så började ju liksom smärtorna ge med sig. Då hittade de liksom en rätt
kombination. Ja, det är ju egentligen inte att smärtorna började ge med sig, utan det var att de började hitta rätt smärtlindring.
Ja, men precis, de började hitta rätt smärtlindring, kombinationen av så här, inflammationsdämpande mot nervsmärtor, lugnande, morfin, så att,
ja.
Och det var ju skönt, och då började jag ju liksom, då började ju kroppen svara igen också. Då började, jag fick ju gå med en så här gåvagn först. För jag
ja, det var det du löp på Instagram.
Ja, men precis. Och det var verkligen så här, det var ju stort för mig att jag så här, jag kunde gå.
Ja.
Så att, ja, och sen låg jag ju där, jag, när åkte jag hem? Söndag, måndag.
Du åkte väl hem på måndagen? Vi var ju och besökte dig sen med barnen på söndagen.
Ja. Nej, men så det blev ju 5 dagar på KS som jag låg inskriven liksom.
Ja, du hade ju panik efter 2 dagar. Så att...
Nej, men alltså det som slår mig också är så här, alltså man får inte...
Vad ska jag göra? Vad är det jag ska göra här? Jag kan inte röra på mig. Vad ska jag göra?
Nej, men det, en helt liksom... det är en fråga som man faktiskt ställer sig. Vad ska man göra på Karolinska?
Nej, men vad gjorde du?
Nej, men jag, när Oskar var och besökte mig, när du och Oskar var där, då, han gick ju ner och köpte så här lätta korsord.
Att han köpte lätta korsord, är det för att du känner att du inte behärskade svårare, eller?
Nej, men jag känner mig...
För du är ju annars en riktig klippa på korsord, tror jag.
Sluta.
När vi var små, då
nej,
hade vi...
Nej, men Syra, du kan inte berätta det här, det är så hemskt.
Nej, men sluta, du var ju ett barn. Du visste inte bättre, idag vet du bättre. Det är väl det som är det fina med utveckling.
Ja, men sluta.
Nej, men det är jättegulligt.
Snälla. Det är inte gulligt, för att det är hemskt. Alltså, det är taskigt. Alltså.
Nej, men vet du varför? Vi kommer komma till det. Därför är det bra att vi pratar om det här. Det var i alla fall ett korsord, jag tror att det var i kamratposten eller någonting, som vi prenumererade på. Och så hade Elin gjort det korsordet, och sen så skulle, eller du hade börjat på det i alla fall, och sen var vår syrra Emma skulle ta vid någon dag senare, och sen så kom hon och så sa hon så här: fast Elin, vad har du skrivit här? Och då var det 2 bokstäver och så stod det snurrig i huvudet var liksom, ja, beskrivningen.
Mm, precis.
Och då kan man tänka sig att det kanske skulle stått yr.
Ja, det är ju den mest logiska.
Ja, det är en ganska logisk, ja, ett logiskt svar. Men du hade skrivit CP.
Men alltså, det är så jävla låg nivå. Alltså, att jag inte, ja, visste bättre. Men,
fast vet du, Sian, det är också så, för det säger ju så mycket om
det säger
hur...
så mycket om att jag inte vet vad en CP-skada är också.
Nej, det är precis. Men det snälla, det är man ursäktad från om man är ett barn. Ja. Men jag kan ändå tycka att så här, det säger en del om hur viktigt det är att vi pratar om det på rätt sätt. För att det är absolut inget skällsord. Och man ska ju aldrig använda det som
nej.
Det. Men du kanske tänkte att så här, jo, men det var någon som kanske inte var riktigt lika med huvudet som var CP. Så det kanske var så du tänkte.
Ja, jag måste ju ha tänkt det. Men sen dess har jag varit lite så traumatiserad. För jag blev ju så extremt retad för det här. Alltså i alla år. Och jag blir ju fortfarande, obviously. Alltså, yep. Ja, nej, så korsord är väl inte min bästa. Men däremot, jag de här korsorden som han köpte, det var ju så här jättetjocka böcker med så här kluriga, lätta korsord och knåp och knåp. Det var ju sudoku och allting. Alltså jag har känt mig så smart.
Oh, men yeah! Vad
alltså, jag har verkligen så här, du vet, jag har ju klarat liksom alla korsord. Jag har kanske gjort så här 20 korsord och verkligen, du vet, när man klarar hela korsordet.
Vad grym du är! Helt fantastiskt.
Och det har verkligen varit så här, nej men alltså de är ju så lätta så att det är liksom löjligt.
Alltså. Ja, okej. Okay. Ja, men du behöver inte förringa din insats.
Är snön så här vit? Nej, men helt ärligt, det har varit väldigt skönt, för att det har varit ett sätt också att fokusera på någonting annat
och ändå vara i nuet, alltså på något sätt.
Ja, men
vara
väldigt
verkligen
närvarande,
så när man
sitter. Att vara väldigt, då har jag liksom ändå försökt. För att det var ändå, när de sa liksom att så här, ja, på helgen här kommer det inte hända så mycket, så att du kommer bara behöva vara här. Och då var jag så här, nej, jag vill inte. Men då behövde jag ju så här, jag kunde ju inte åka hem, för jag var ju fortfarande dålig liksom.
Ja, nej.
Men då var det ju lättare att lägga upp dagarna lite så att man hade lite rutiner ändå. Att det var så här, ja, frukost på morgonen och så kanske jag gjorde, alltså jag var ju som en pensionär. Korsor då.
Det är väl i och för sig en ganska härlig tillvaro om man tar bort smärtan.
Ja, precis. Nej, men och sen så köpte mamma massa så här färgpennor och papper. Så jag har ju, ja, men googlat så här lite så här tecknarkurser, typ så här, hur ritar man ett lejon med blyerts. Alltså jag har gjort lite sådana grejer. Och målat ganska mycket. Så att jag ändå så här, jag måste säga att det, liksom, det var en okej tillvaro trots allt. Jag hittade liksom saker att göra och jag läste lite böcker och ja.
Ja, ja men vad bra.
Men jag kände att 5 dagar det är liksom max vad jag klarar av, kände jag.
Du klarar av det du behöver klara av.
Ja, det gör jag också. Men som det är bara själva grejen att man inte, alltså man ligger i ett rum, liksom i en säng. Det är liksom man ser en annan avdelning utanför fönstret. Det är liksom, det tjuter och det är sjukhuspersonal. Alltså de är ju fantastiska de som jobbar där, men det är en väldigt speciell miljö att vara i. Alltså.
Ja, visst är det. Absolut. Och kanske särskilt att ligga på liksom lungcanceravdelningen. Alltså det blir så, kan jag tänka mig i alla fall, det blir ju så på något sätt mycket mer påtagligt att du också har samma utmaning som alla de där. Alltså även om
jo,
det är
men
såklart...
och sen så är ju de som ligger där också, det är ju medelåldern är ju liksom, det är ju ingen under 70 liksom, förutom jag.
Ja, nej precis.
Och hela tiden så läkare som kommer in och ska diskutera liksom hur det går och man ska diskutera liksom om man har bajsat och alltså för...
Har du bajsat nu förresten?
Nej, alltså min mage från allt morfin, alltså det är lite sorry for the information, men alltså man blir ju helt förstoppad.
Ja.
Så att ja, nej men det har varit en omtumlande vecka helt klart. Och jag är inte klar, höll jag på att säga. Alltså det som är så sekt nu också är ju att de måste ju stråla det här som de hittade.
Mm. Så att jag... måste de inte, men det, alltså de gör ju det för att de hoppas att det ska kunna få bort den värsta smärtan.
Eller? Ja men precis, och när det kommer till palliativvård som jag får då, alltså livsförlängande, då handlar det ju om att göra livet så bra som möjligt liksom.
Exakt.
Och jag hoppas ju också att jag kan, för jag har ju fortfarande väldigt ont. Alltså nu är jag ju hemma, thank god. Ja, ja. Jag är ju hemma hos mamma och pappa, men alltså bara så här, även om jag har fortfarande väldigt ont så är det ju så skönt att liksom känna att så här, ja det kanske finns ett sätt att ändå få bort det, för att det är svårt. Alltså ska jag behöva leva med morfin varje dag? Det blir också en annan typ av liv liksom.
Ja, så är det ju. Du blir väldigt, väldigt trött av det va?
Ja men precis, och förstoppad.
Ja, båda de delarna.
Uh-huh.
Ja, men så det man hoppas för, till exempel när du strålades för ryggen, då höll det ju borta smärtan i typ 6 månader, eller hur?
Ja.
Ja.
Och det är ju så här, ja det är kanske så här jag kommer behöva hålla på nu. Att jag kanske behöver strålas och sen så ett halvår så kommer det tillbaka. Och sen, men det är liksom, det är inte så mycket att göra just nu. Och planen är nu att de ska stråla mig 5 gånger i rad. Ganska intensiv strålning liksom. Jag sitter ju bara hemma och väntar på det nu.
Ja, och att de gör det 5 gånger i rad, som jag förstår det, det är ju för att man kan inte gå på lika hårt i det området, utan de måste dela upp det i mindre doser.
Jo, precis.
Ja. Det finns ju mycket annat där omkring som är väldigt viktigt att skydda. Hjärta och kärl och jo. Allt det. Men vad heter det? Nej, för jag fick nämligen en... Det är ju väldigt många av er som har hört av sig under de här dagarna och varit liksom oroliga för Elin och velat veta och... Jag har inte svarat så många av er, för jag har försökt att vara där för Elin och liksom finnas för min familj och för mig själv. Men jag uppskattar verkligen all kärlek och all omtanke som ni har skickat. Det gör vi alltid, även om vi inte svarar på allt.
Jo,
men det jag skulle säga var att, för jag fick nämligen en fråga, att så här, men du har ju samlat in pengar nu, varför har du inte bara åkt till Tyskland? Vad väntar du på? Vad väntar de på? Men det är just det att så som du var i det stadiet som du var, fanns det liksom inte på kartan att du kunde förflytta dig någonstans.
Nej, alltså, och det är fortfarande svårt för mig just nu. Innan jag har strålats har jag så pass ont och jag går fortfarande på så pass starka mediciner. Så att
exakt.
I dagsläget, nej, det går liksom inte. Men Ja, men planerar, alltså om det liksom går vägen att jag kan åka i början av året till Tyskland. Det är liksom min plan som jag tänker mig nu. För de har liksom stängt över jul, nyår, så att jag kan komma liksom så fort jag kan, ja men i början av nya året. Så att planen är ju fortfarande att åka till Tyskland. Det är bara att så här, livet ville verkligen annorlunda den här gången.
Ja, och sen är det väl så med den här resan som det har varit hela tiden, att planer ändras, därför att ditt mående ändras, förutsättningar förändras, och då måste du och vi bara förhålla oss till det och liksom agera därefter. Så att Det är väl egentligen liksom det enkla svaret på den frågan.
Ja, men verkligen. Det är det som har varit liksom svårt nu också, att det blir så här, ja, men som det här med så plötsliga saker. Det kom liksom från ingenstans. Och sen så blev jag liksom jättedålig. Alltså det är verkligen så här, nu är det literally en dag i taget. Att jag så här, hur mår jag varje dag?
Oh.
Så som alla borde leva egentligen. Men det är så här, det är så sjukt svårt att planera någonting framåt. Alltså som till exempel i helgen så har ju, ja men Emma, lillesyrran, har ju, de har ju kalas ute på landet där de bor. Och, och jag är så här, ja, jag hade gärna åkt dit, men jag vet ju inte hur jag mår.
Nej, men du får ta en dag i taget.
Ja, men precis.
Alla har rätt att älska vem de vill, bestämma över sin egen kropp och leva fria från rasism, hot och diskriminering. Jag heter Alice Bah Kuhnke och representerar Miljöpartiet i Europaparlamentet, och jag kämpar varje dag för ett grönare och mer rättvist Europa. Det här meddelandet är sponsrat av de gröna EFA i Europaparlamentet.
Lyssna på en ekonomistas podcast om du vill lära dig mer om döden, livet, kärlek, sex och hur allt hänger ihop med pengar på något sätt.
Med mig Pingis.
Och med mig Hanna.
I samarbete med Nordax Bank.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hur känner du med podden då?
Ja, men jag saknade ju att podda förra veckan, och vi var ju verkligen så här i valet i kvalet om jag så här, ska jag sitta på mitt rum på KS och podda? Men vi...
Ja, för att du ringde ju mig och sa så här, Siran, idag känns det lite bättre. Det var ju första dagen då som du faktiskt hade kunnat kissa själv. Och så sa du, du kan ta med poddmicken. Till KS, kan vi podda? Och då sa jag, ja, eller så ställer vi in den här veckan och så kör vi nästa vecka. Ja, men det går nog. Och sen så pratade vi lite till och sa du, nej, jag vilar den här veckan. Så, och det var väl jättebra sedan. Men det tycker jag också är en sån grej som är så sjukt viktig, för att så här, vi ska göra det här enkom om du känner att det ger dig energi och det känns bra.
Jo, men och det gör det ju. Men för mig handlar det ju också om att så här, livet ger mig en och annan käftsmäll just nu, men jag försöker ju ändå på ett sätt leva vidare så gott det går. Alltså...
Ja, och det beundrar jag dig och alla andra för. Alltså, vi beundrar ju dig så mycket, och det är det som gör att vi också, du inspirerar ju oss så mycket genom att göra det också. Det är fantastiskt.
Mm. Så även om livet, det är det som är grejen också så här, ja, men som jag har fått jobba väldigt mycket med och som jag fortfarande gör, att så här, livet kan fortfarande bli bra även om det ändras om hela tiden. Alltså, man kan ha en liksom ursprungsplan och så skiter det sig gång på gång på gång. Man måste liksom hitta nya vägar, och det kan fortfarande liksom bli bra. Ja. Det är det som är en sån viktig insikt att försöka komma ihåg. För att jag så här, nej, ingenting som jag har planerat har blivit liksom som det ska senaste tiden. Alltså min hälsa har bara så här, och det har varit jättesvårt, jättetufft mentalt, men jag har så här, det är ju så livet är just nu. Vad ska jag göra? Jag kan inte bli frustrerad över det.
Du kan ju det. Det är säkert det naturliga tillståndet. Det är därför det är så...
Fast jag var inte ens det på KS. Jag blev inte ens frustrerad. För jag kände bara så här... Jag kan inte röra mig. Jag kan inte bli frustrerad över att jag inte kan liksom gå. Jag kan inte träna just nu. Varför ska jag vara frustrerad över det? Alltså det var bara så här... Jag bara kände ett sånt... Det kanske var för att jag gick på så mycket lugnande också.
Jag tänkte säga det, för när jag besökte dig på fredag, då kände ju jag väldigt mycket frustration över att så här, åh, jag kan inte röra på mig, åh, det är så segt, jag hade äntligen kunnat börja träna lite igen. Alltså att det fanns en frustration i att så här, åh, jag vill bara röra på mig, jag vill inte det här så starkt, vilket är ju så naturligt.
Men sen var det inte så, alltså jag kände mig väldigt...
Sen var det in i morfindimmorna och bara...
Oh, men precis. Nej, men jag hade ju besök också av min coach Jimmy på sjukhuset. Han kom ju dit,
ja.
Vilket är fantastiskt. Och också pratade länge med honom också. Det här att man... Nej, men att man är så liksom ihopkopplad med sin fysiska kropp och vad man kan göra. Och liksom att man alltid är så... Ja, men just det här med när planerna ändras så att man inte... Att det bara så här, istället för att det bara låser sig och man blir frustrerad, så försöker man bara åka med. Och det är jättesvårt. Men det är ju det bästa man kan göra. För då blir det ju verkligen så att man bara utgår från det som är.
Mm.
då jämför man ju inte. Alltså om jag skulle ligga på KS och jämföra med när jag mådde som bäst hela tiden. Alltså då hade det ju varit...
Men då blir det ju förstörd.
Ja, men då blir det ju pissigt liksom. Om man hela tiden ska jämföra med... Ja, men som alla som säger nu, det är så mörkt och det är så hemskt. Ja, men alltså om man hela tiden ska jämföra med den varmaste, vackraste sommardagen. Ja, då blir det ju jättehemskt hela tiden. Nej, men det är ju så. Så varför gör man då det?
Ja, för att det är så vi funkar. Men, jag tycker det är en väldigt fin, en fin insikt och takeaway.
Jo, men också så här att man försöker utgå mer från det som är och inte värdera någonting i det. Att man så här, det är vad det är. Det kanske inte blev som jag tänkte mig, men nu är det så här. Hur gör man liksom det bästa utav situationen? Det är mer...
Ja.
Det är med det man får. Men med det sagt också, ja, såklart, jag har känt frustration också. Och såklart mycket rädsla över att så här, det kanske blir jobbigt om det är mycket sådana här turer fram och tillbaka. Men då får det vara så. Jag vet ju inte samtidigt.
Nej. Men det kan jag ju säga från det att jag besökte dig då på fredagen. När det var ganska tungt och du hade liksom inte ätit någonting på typ hela torsdagen då. Men du åt i alla fall den här bowlen från Mahalo som jag hade med mig.
Ja, det var smarrig.
Ja, nej men och sen att komma tillbaka på söndagen då. Och du liksom småskuttade ner för trapporna där och liksom tog dig runt. Och verkligen var uppe och gick och hade liksom ett helt annan... Ja, men en helt annan lätthet i sinnet. Det var ju bara så underbart.
Ja, men vad bra. Ja, jag tror att det var en ganska stor skillnad de dagarna.
Ja, verkligen.
Men jag blev ju så himla glad när ni kom också. För barnen var ju med också.
Ja.
Och Jack kom ju när vi öppnade. Nej, men när jag mötte er i dörren där. Alltså till avdelningen. Och han var så, Elin! Älskling.
Ja, han hoppade upp i din famn, eller?
Ja, nej men jag fick ju mycket energi av det också.
Ja, nej, och när vi skulle åka därifrån sen så, alltså Lycke var ju med, hon var ju bara 4 när du hade opererat, när du gjorde den jättestora operationen, när du opererade bort ena lungan.
Ja, precis, när ni bara fick stå utanför dörren där.
Ja, men precis, och då var det ju covid så då fick ju inte vi besöka dig. Utan vi fick ju liksom stå utanför avdelningsdörren och liksom vinka in.
Ja, alltså det är så sjukt när man tänker på det.
Ja, det är väldigt sjukt när man tänker på det. Men,
så utsatt som jag var och så dålig. Och sen så fick ni inte ens komma in.
Nej, fruktansvärt.
Ja.
Men det kommer jag i alla fall ihåg då väldigt så här. Alltså, och vi har ju pratat mycket om det och vi filmade ju. Du filmade ju liksom oss utifrån. Och den filmen har ju lyckats sett flera gånger. Så hon, när vi kommer där till avdelningen säger hon så här, men mamma det var ju här, vi stod och vinkade till Elin. Så kände alla dörrar ser ju likadan ut.
Men det var ju verkligen exakt samma avdelning till den.
Ja, jag vet det.
Det var samma dörr och allting.
I know, men när man har gått runt på KS så ser man att alla avdelningsdörrar ser likadan ut. Men absolut, det var den dörren och det var jättefint. Men hon kände ju, för vi har ju inte, alltså när du opererade bort den, då var vi väldigt så här transparenta med vad var det som hände och... vad det var som du hade i lungan och liksom pratade mycket om det. Men sen dess så har vi liksom inte riktigt liksom pratat om så du vet när du får nya besked, det är inte så att vi sätter oss ner med Lycka och så här, nu är det här status. Så vi har ju känt att, jag menar hon har ju varit då mellan 4, 5 och 6 nu och det har liksom känts som att det är för stora och för svåra frågor för henne att hantera.
Ja, det förstår jag.
Och jag vet att, ja, och jag vet att många liksom rekommenderar att man ska vara väldigt så här transparenta när det kommer till liksom cancer och svåra sjukdomar och barn. Och så här, men vi har försökt återigen att vara lyhörda kring vad vi tror liksom funkar bäst i vår familj. Och absolut lyssna på experter men ändå försöka så här, lyssna in något vad är sant för oss och så vidare. Och då, så vi har liksom inte... pratat om det så mycket så. Däremot så är ju hon samt, om du har varit på sjukhuset då har ju vi sagt det. Alltså, hon märker ju om du har ont. Då har vi pratat om det. Så, men jag har Elin ont i ryggen. Och
alltså jag visar ju inte det så mycket mot dem.
Nej, men hon har ju ändå förstått att så här, du vet, om du går lite annorlunda så här, och frågar hon. Ja, och säger ja, men Elin har ont i ryggen nu. Du kommer ihåg de här som vi berättade om som fanns i hennes lungor. Hon har fortfarande kvar det och det gör att det gör ont. Alltså, vi pratar ju mer om det så men liksom inte mer som så här... Ja, men domedags eller att det ska, för ibland så väcker det för stora frågor som är väldigt, väldigt svåra för, liksom för barn att hantera. Mm. Men det skulle komma till var att det är samtidigt så fint för att även om vi liksom inte pratar så mycket så om just liksom din prognos eller diagnos så så liksom, de känner ju ändå på sig när någon inte mår helt hundra. Mm. Så när vi till exempel var på sjukhuset så var ju hon vill ju verkligen inte lämna dig.
Nej, men hon var ju väldigt så här lugn och alltså,
ja.
Jag märkte ju skillnad på henne, det gjorde jag ju.
Ja, men exakt. Och när vi sen skulle gå så, alltså hon hela vägen liksom ner i hissen och i bilen hem och sådär, hon hade jättejobbigt med att vi lämnade dig själv där. Mm. Jag vill åka tillbaka imorgon och när kan jag få åka tillbaka? För hon hade ju, skulle ju ha skola dagen efter då. Så, mamma, kan du hämta mig på skolan? För jag vill åka tillbaka. Jag vill inte att Elin ska vara där själv.
Älskling.
Ja, jättefint. Så sen när jag ringde och berättade att du skulle få komma hem, då blev hon ju så glad. Men då, såna, den typen av frågor då som växte till exempel då, så sa jag ju det att mamma, om du och pappa får en sån där i lungan, kan inte vi göra så att jag och Jack får sova över då med dig och pappa?
Älskling.
Jag var självklart hjärtat. För det tyckte hon ju var då jobbigt att, så här, att ingen skulle sova med dig. Men jag håller med henne i det, för det tycker jag som anhörig nästan är det jobbigaste, Syrien, att även om så här, vi kan vara där och liksom köra och försöka liksom hålla ditt humör uppe eller vara med dig, så här, det som är jobbigast, alltså, det är att trots, liksom, trots allt så måste du ändå göra allt det här själv.
Jo, man är ju helt ensam i det. Men nätterna är, alltså, de är lugnt, du vet, man får ju starkaste morfinet och sen så lever man ju life.
Ja, jag tänkte att jag skulle, att jag så här, jag började förklara det försiktigt, så här, hon får som en, bara, jag vet inte fan hur jag kommer runt det här, men jag sa bara, nej, men hon sover bra.
Alltså nätterna är det är piece of cake, alltså herregud, jag sover som en stock, alltså, jag vaknar inte av någonting.
Nej, ja, men det är faktiskt väldigt skönt redan.
Nej, men jag är faktiskt, jag förstår vad du menar när du säger, och så här, ja, man är ju själv i det, men så här, vi människor är ju ensamma in the end of the day.
Ja, det är vi.
I
allt. Vet.
Alltså det är så här, ja, det här är en väldigt speciell situation, och så här, just det här med att vara på sjukhus och så här, det är förknippat med så mycket, men in the end of the day så har man ju bara sig själv.
Ja.
Alltså inte så att man är ensam mot världen så, men...
Nej, men alltså så här, vi föds ensamma, vi dör ensamma, så precis. Är det. Alltså livet ser ju ut så. Och sen så skaffar vi oss ju liksom på olika sätt umgänge och kärlek och liksom energier längs med livet. Men absolut, vi är ju ensamma. Sen så klart tänker jag mig att det måste ändå vara liksom lättare att gå igenom en sån här sak om man har ett stort... vad ska jag kalla det då, för skyddsnät, än om man inte har det, till exempel.
Ja, men absolut, och det tänkte jag mycket på också, många av de som låg där, alltså mina rumsgrannar, alltså jag pratade ganska mycket med dem i korridoren och så här, men det var ju många ensamma liksom, de fick ju inte besök.
Nej, och du hade ju rullande band.
Jo, men verkligen, så att det är så här, jag är ju så oändligt tacksam för det, men samtidigt är det också så här, det som du säger, även om man får besök så, sen så är man ju själv där.
Ja.
Men det har ju också jag någonstans jobbat så mycket med också, när man väl är själv med sina tankar, för det är ju då man verkligen behöver jobba.
Mm.
Alltså man alltid har folk runt omkring sig hela tiden, om jag skulle umgås med er 24/7 och bara så här.
Nej, du hör ju inte ens vad du själv tänker då.
Nej, det är ju det man inte gör, och det kräver ju också ett mod i att våga vara själv med sina tankar, för det är väldigt obehagligt.
Gud, ja. Ja.
Och det är då man ofta så här... Ja, men kanske ger sig tid till att verkligen känna efter. Och jag tror att det är därför många kanske också har svårt att vara själva i sina tankar. Och att man är det väldigt sällan, för att det blir så påtagligt.
Absolut. Och jag tror också att det är kanske en anledning till att man har svårt att vara still.
Ja, att man måste göra en massa saker.
Ja, precis. Det är lättare att göra saker än att så här, för att så här, okej, men om... För jag tror säkert att det finns många som kan känna igen sig att så här, man kanske känner ett skav ibland på olika sätt i livet. Men istället för att, så här, okay, men att gå till botten med det där skavet och sätta sig ner, kanske meditera eller liksom reflektera, låta saker bara vara, så är det liksom lättare att bara så här, nej, men vi tuffar på, vi taktar på, och sen så liksom trycker man bort det där skavet ett tag tills det kommer upp igen, och då gör man någonting annat för att trycka bort det.
Och jag tror ju inte att det är så här, jag tror att det alltid kommer finnas kvar där om man inte tar itu med det. Alltså det blir inte så här, det spelar ingen roll om man så här i sociala sammanhang hela tiden umgås med folk, man tittar på serier, man gör saker hela tiden för att möta.
Det är bara distraktion.
Möta. Ja, men precis, det är ju bara en distraktion.
Det är som låten vi pratade om förra gången sedan, let's get down to business.
Ja, nej, men verkligen, och det är så här, på ett sätt, så, för jag försöker ju också när Jimmy var på KS där, att jag men pratar mycket om så här, vad vill livet liksom säga mig med det här? För nu var jag ju liksom, nu fick jag ju livet satte mig på paus igen liksom.
Mm.
Att bara så här stopp. Och då var det ju som att jag, ja, men jag vill ju försöka se det på det sättet att så här, vad var det nu som gjorde det? Och jag har inte liksom varit så mycket i mina egna tankar. Jag har inte tillåtit mig själv att gråta kanske så mycket. Och jag har bara så här försökt liksom inte acceptera situationen. Jag har bara, ja, men så här, jag vet inte. Så jag försökte se det som att så här, okej, men nu fick jag ju återigen chansen att möta mig själv här.
Mm.
5 dagar är jag liksom ensam på i en sjukhussäng och liksom det var ju liksom den möjligheten jag fick att så här, återigen bara så här, tvingas in i det här, alltså möta mig själv.
Mm.
Och jag har ju försökt se det som att så här, för det är jag ju tacksam.
Och jag blir så glad av att höra det.
Jo, men det är också så jag vill försöka se det. Jag vill inte bara så här, att livet vill mig något ont hela tiden. Utan Nej. Då försöker jag verkligen så här, okej, men vad kan jag lära? Vad vill livet lära mig av det här?
Mm.
Så att jag tror att det är därför jag också ändå kände ett lugn i när jag var där. Att jag försökte så här, okej, men jag har verkligen tid nu att försöka tänka.
Mm.
Ja, nu lät jag väldigt så här, klok.
Det är härligt när man justerar sitt eget resonemang.
Jag skämtar. Nej, men helt ärligt, skämt åsido. Alltså jag liksom, man får
du är
försöka.
Klok, Suran. Det var jättefint beskrivet.
Jo, men man får bara försöka. Ja.
Och man får tycka att man själv är klok. Det är väl, ta mig tusan, underbart.
Ja, det är det. Men long story om KS, det är såklart jätteskönt att vara hemma igen.
Ja.
Ja.
Välkommen hem, tack. Säger jag bara. Ja. Och sen är det väl så att du nu kommer åka lite in och ut beroende på hur det blir med strålningen och när den blir av och så vidare.
Ja, precis. Jag vet ju inte det. Det blir när det blir liksom.
Exakt.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Nej, men jag tänkte bara på det när du sa att du liksom gav en sån härlig affirmation till dig själv där om din klokhet. Så har ju Jack nu, han har ju börjat gå och bajsa på toaletten själv.
Nu gör han!
Ja, inte,
han låg
inte varje, ju,
när han var på KS, då la han sig på, vad gjorde han? Han la sig på mage bredvid sjukhussängen och bajsa.
Ja, under sjukhussängen.
Under sjukhussängen, det var så det var, ja.
Exakt, ja.
Just det.
Nej, men han går ju absolut inte varje gång. Men
att han hade ju blöja på sig, så ska jag tillägga.
Då hade han ju det, exakt. Ja. Nej, men nu har han ju däremot börjat liksom fatta grejen med att gå på toaletten. Vilket han ju tycker då är så spännande. Så att då, och han vill ju absolut inte sitta på pottan. Och han vill absolut inte ha någon sån här toalettring. Så att han sitter ju liksom på toaletten och håller ju bokstavligt talat på att liksom
han ska sitta på
försvinna.
Den stora toan.
Ja, han sitter på den stora. Han håller ju bokstavligt talat på att liksom försvinna ner i hålet. Men, och det är bara så underbart. Och så när han har liksom hoppat upp där. Och det gör han ju i tid och otid. Jag tror att det känns hittills som att det sällan har liksom haft någon direkt koppling till att han faktiskt är bajsnödig. Utan mer det själva grejen att sitta där. Och så var det ju häromdagen då han har ju suttit, du vet, klämt så att det var ögonen var rödsprängda ungefär. Och så ropar han, mamma, pappa! Och så kommer vi in då så här. Och sen ser han ju så fruktansvärt stolt. Över att han har bajsat.
Ja, det hade kommit lite.
Ja, det hade kommit. Ja. Jag bajsa. Ja, så ska vi då så här, du torkar honom och hoppar ner och sen så inte bola. Nej, okej. Okay. Jag tittar bajs och så vill han då titta och liksom berömma sin egen accomplishment och sen då att vi ska titta och sen när alla tittat och sagt oj vad fin, vad stor bajskorv. Då jag bola, så spolar han och sen får tvätta händerna och sen då Då drar han ju oftast då snabbt liksom. Och då är det ju oftast då tisha. Och sen ingenting på underkroppen. Och så rätt ut i huset. Och bara springer omkring som en liten vettvilling. Jag kan! Jag kan!
Älskling.
Ja, men det är ju så underbart. Tänk om man själv hade gjort så liksom, när man hade åstadkommit någonting. Uh-huh. Så man ändå så här, fan, det här har inte jag gjort förut. Nu klarar jag det. Alltså, det är bara sån, det är det här jag menar med så aptiten på livet. Och liksom hur han sett att angripa livet och ta för sig. Det är en fröjd att se på.
Ja, han är helt underbar alltså.
Ja, det är verkligen helt fantastiskt.
Ja, det är inte så dåligt att lära sig att bajsa här, är det ju.
Nej, eller hur? Jag kan känna att det är på tiden. Jag är så trött på att byta blöja nu. Usch.
Nej, jag fattar det. Åh, vad skönt att slippa den.
Ja, men slippa den. Vi är inte i målen. Det kan jag ju säga. Sen, jag måste bara ge ett till tips. Det jag gav nu var ju inget tips. Men jag måste ge ett tips till alla småbarnsföräldrar där ute som har svårt att få barnen att äta. Vi har ju i perioder, våra barn har alltid varit här periodare. Alltså är de liksom så här, inte särskilt intresserade av det vi ställer fram. Och våran grej har alltid varit att vi lagar varierad mat. Och vi lagar en och samma mat till hela familjen. Alltså vi lagar inte speciellt till barn. Utan de får äta det vi äter.
Ja.
Och ibland så är det mer motigt än andra dagar. För att det är liksom för mycket lök. Eller det är någon grönsak de inte känner. Eller vad det nu är. Mm. Du vet ju. Ja. Men då har vi, eller vi. Jag ska inte ta åt mig någon som helst ära. Men Lasse har ju då börjat göra en grej som är, du hör ju för sig att jag är småbarnsförälder för att jag blir onödigt excited av det här.
Men jag blir lika excited.
Exakt. Nej, men det är ju då, han jobbar ju som bland annat som expertkommentator på SVT. Och nu har han så här, barnen älskar det här. Så då börjar han kommentera deras måltid. Och det är liksom så här, ja, då ser vi jakta första tuggan och vi ser att han går ut i en ledning. Han håller, du vet, han kommenterar som att han är sportkommentator. Och sen så, ja, när ser vi Lycka går upp i jämsides och hon börjar jobba i kapp och snart går hon upp. Och de är helt galna. Så att,
är det sant?
Haft så här, ja, och vi har gjort det särskilt på frukostarna nu. Du vet, från att kunna sitta liksom en halvtimme med dem för att de ska få i sig sin gröt så är det så här, 2 minuter så är allt slut. Sen så bara, mera, mera! För då vill de ju liksom att han ska kommentera mer. Alltså det är så bra.
Ja, då kommer Lasse få jobba på ett tag framöver. Kan man säga.
Ja, de tycker det är kul ett tag och sen så tröttnar de ju. Men det är väl bara ett litet tips från mig till er om ni har svårt att få barnen att äta.
Mycket bra tips. Mm. Det var väl typ som mamma och pappa gjorde med oss. Så här, en sked för mamma.
Ja, men alla liksom.
Här kommer en traktor.
Sätt man har hållit på med genom. Vi har också haft annan så här. För Lycka hade en period mellan hon var typ så här mellan 3 och 4 när hon var så extremt selektiv.
Ja.
Och då började vi oftast med att när hon sen sa jag vill inte ha mer. Då sa vi alltid, men du får i alla fall ta lika många tuggor som du är gammal. Och det tyckte hon var ganska kul. För att barn tycker oftast att det är ganska kul hur gamla de är, om de kan räkna till det och så här. Och så håller man upp då 3 fingrar. Så när hon har tagit en tugga, då tar man ner ett finger. Så är det bara 2 kvar. Du vet, det blir som en grej. Och då, det som oftast hände var ju att när hon hade ätit de där 3 tuggorna, då ville hon ju äta mer. För leken i sig var så rolig.
Ja, men det är bra tips.
Ja, ja.
Jag skriver ner dem för framtida.
Nu ser jag att Lycke kommer här med sin häst också.
Ja, du sitter ju i bilen utanför ridskolan i vanlig ordning.
Ja, det gör jag. Inte i vanlig ordning.
I vanlig ordning. Nej, inte i vanlig ordning, men det var ju för att vi skulle hinna podda lite. Men helt ärligt,
och
det är 8 minus.
Min lilla dotter rider i den kylan utomhus.
Jo, men hon är riktigt cool.
Ja, det är hon faktiskt.
Gud, tänk att hon rider i så kallt.
Ja, jag vet. Hon har ullunderställ och sen har hon flisställ och sen har hon termobyxor och tjock jacka och ridväst. Och ja.
Oh, herregud.
Ja, hon har riktigt mycket kläder på sig.
Hela kittet. Oh, vad mysigt.
Ja.
Ja, men vi ska väl runda av lite ändå, tänker jag.
Ja, vi ska det. Vi skulle ju egentligen varit på julfest och Perfect Day just nu, men stämningen var inte riktigt där för oss.
Livet ville helt enkelt.
Livet ville annorlunda. Men vi hoppas att alla andra på Perfect Day festar och har det riktigt trevligt. Det kan vi ju säga.
Ja, verkligen. Och jag ligger ju som sagt här i sängen hos mamma och pappa. Jag ska laga lite middag snart, tänkte jag.
Ja, vad mysigt du då.
Mm.
Vi har ju faktiskt roliga nyheter att dela med oss av också framöver. Det får vi outa.
Ja, det har hänt. Alltså det har inte bara hänt det här. Det har ju hänt en massa grejer.
Ja, det har det faktiskt. Men det tar vi vid senare tillfälle.
Ja, jag känner att det blir too much att prata om det i det här avsnittet. Ja, men det känns skönt att vara tillbaka och ni behöver inte vara oroliga för mig. Jag hittar alltid tillbaka. I will find the way. Jag var på gymmet idag, kan tilläggas. Så att ja, jag mår liksom bra trots allt.
En dag i taget.
Precis. Ja. Tack för att ni lyssnar och tack för att ni finns.
Ja, verkligen. Ja, men hörni, puss på er och om livet tillåter så är vi tillbaks nästa vecka.
Ja, det tillåter livet så.
Ja,
puss puss.
Puss puss, hejdå. And you jerk it out.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.